Ja, varmt välkomna till morgonklubben denna fredag i augusti. Makota Sara heter jag och jag sitter från ett hotellrum i Göteborg efter att ha varit på plats på Gamla Ullevi och beskådat IFK Göteborg. Ja, nu ska vi se. Förlorar jag, precis. Det är många matcher nu. 0-1 blev det mot Gent. Och där var ju även Pontus Wernbloom och Alexander Axén, men båda ni har hunnit till hemmiljö, säger jag.
Ja, precis. Och med tanke på vad som hände förra veckan när vi skällde ut dig för att vara sen, så kommer jag göra samma sak med min gode kollega Alex Axén, som ändå är tränare och vet vad det innebär att skäller du ut någon så kan man inte komma sent själv gången efter. Då tappar man omklädningsrummet, och det är exakt vad den gode Axén håller på att göra här i morgonklubben. Dessutom ser han ut som att han har varit strandad på en öde ö i 60 år ungefär. Det hör kanske inte till, men jag ville bara ha sagt det till er lyssnare också, så ni vet om att det är en jävligt trött Alexander Axén jag sitter här och tittar på.
Ja, då är det två saker jag säger som kantorna. En så här dyr klocka kan inte gå fel, alltså var jag i tid. Sen är jag faktiskt på väg till barberaren, så att jag kommer gå ner 4 kilo idag, så det känner jag, det blir kanon.
Nej, jag tycker du är svinsnygg, jag är bara avundsjuk på ditt
skönt. Ja, jag hittade en cykel i förmiddags när jag kollade här faktiskt, så jag måste ta ur den där nu.
Apropå dyra klockor måste jag fråga, det är helt off topic, men Pontus, du som har spelat med Keisuke Honda.
Ja.
Jag har hört det här om att han var ju känd i Japan för att han hade ett armbandur på båda händerna.
Ja, det hade han. Det... jag vet inte riktigt vad jag tyckte om den här double watchen liksom, när man dyker upp med diamanter. Visst, man kan väl ha lite armband och sådär, det har jag själv. Men när man har klocka på båda armarna...
Vet du varför han hade det?
Får jag gissa?
Ja.
En japansk tid och en där han var.
Nej, det är ju en liksom så här logistiskt smart lösning. Men det, anledningen var att han ville visa för små barn att så här rik blir de om du spelar fotboll. Det var liksom hans inställning till det.
Han den var, bättre faktiskt.
Han var en märklig typ. En rätt så härlig typ emellanåt. Men väldigt, väldigt skum också. Hade ju sitt tv-team där med sig över ett år som dokumenterade varenda steg han tog på träningsanläggningen och i matchmiljö och allt sånt där. Och även sina egna fysios, han var tidig med det, flög ju även apropå barberare, det hade han inte, han sin frisör som kom varje vecka från Japan och färgade hans hår gult. Så vi hade rätt roligt åt sådär, alltså Honda, det där hade liksom vilken ryss som helst kunnat göra. Jag hade nog kunnat kasta i lite skit i håret på det hade blivit gult. Det gjorde morsa på mig när jag var liten, så vi talar med hälften av de pengarna och lägger på hans flygbiljett, så har vi en affär.
Otrolig som expertkommentator i tv. Delar folket i och för sig där borta. Sen kan jag komma tillbaka i en allsvensk kontext i det här. Jag kan aldrig förlåta samtliga allsvenska sportchefer för att ingen passade på när det fanns ett läge att ta in honom i allsvenskan.
Han var väl typ förbundskapten för Kambodja för ett tag
sedan? Jo, på Skype.
Det gigget skulle ju du ha, Alex.
Fan, vad ringer inte de mig för?
han var väl den första, tror jag, aktiva förbundskaptenen som var spelare samtidigt som han då liksom side gig körde förbundskaptenens jobbet för Kambodja på Skype.
Sen la de ner Skype så fick han kicken.
Jag kan använda annat program, jag vet inte sen, men det var en otrolig karaktär och otroligt synd att han aldrig hittade till allsvenskan, det måste jag säga.
Hur bra var han då, Pontus, om du ska vara ärlig?
Han var snuskigt bra en period, skulle jag säga. Sen tackade klubben nej till ett bud om det var från Lazio på typ 300 miljoner. Och efter det kom han liksom aldrig tillbaka. Så gick han gratis till Milan sen, och där, jag vet inte, där var han väl ingen succé. Och sen gick det ju ut för rätt så snabbt. Men det man ska ha med sig att, jag har ju spelat givetvis med Zlatan också. Och den, alltså hur folk är kring dem. Typen av spelare, och då menar jag vanligt folk, alltså det blir lite hysteri, och direkt man liksom såg en japan och man var i närheten av Honda så tänkte man, nej nu drar jag härifrån för nu kommer det bli galet, och lite så var det alltid kring honom. Jag bara utgår från att han var helt sjukt stor i hemlandet där såklart. Och han fick ju hålla saker hemligt, till exempel att han skulle få barn och så. Helt plötsligt dök han upp med en bebis och bara, vad fan, ska du bli farsa? Ja, men jag kan inte säga sånt, för det blir, då står de utanför dörren, du vet, och skickar de hit. Ja, men varenda medium som finns där borta för att bevaka det där. Så han bara, nej, jag måste vara tyst om han, så det går inte, folk blir galna liksom bara för att jag ska ha en unge.
Nej, det stämmer. Det var total hysteri, kan jag ju säga. Han var ju det absolut största på den tiden. Vi kan ju använda det. Blåvitt var en av klubbarna som ändå ryktades för, fått erbjudande om KSG Honda när det begav sig, som tyvärr då tackade ner. Då in Marik Hamsik istället. Det var ju för sig kul det också.
Ja, det var sjukt när han dök upp helt plötsligt efter att det kom in från en träning på vintern på Vallhalla. Så stod det att Hamsik var... Ja, i helvete. Men det var roligt. Jag tyckte det var helt rätt av klubben. De behövde ha ett uppsving på alla sätt och vis med tanke på vart de hade befunnit sig under så många år. Så det var bara kul, tyckte jag. Han var en jävla härlig kille, ska jag säga.
Vilket jävla mål han gjorde också på Nya Ullevi. Eller man får ju bara säga Ullevi nu för tiden.
Ja,
han
var
helt... Så herregud.
Det var väl ungefär där han visade sin klass, om man säger så. Det är just den aktionen. Ja, det var otroligt jävla mål.
Nu får man nöja sig med att plocka in Sam Larsson och Gertrud Hermansson när det ska byggas liksom nystart här i IFK Göteborg. De skötte väl sig bra, får man väl ändå säga, i den här matchen mot Gent, om vi ska ta oss till Europa-drabbningarna som ändå var här i veckan och anledningen till att jag sitter på ett hotell i Göteborg just nu. 0-1 blev det dock. De fick inte något mål, de lyckades inte få hål på belgarna. Tufft utgångsläge inför returen, men ändå en insats som ger någonting värt att tro på, eller vad säger ni?
Absolut, nu vill jag bara säga, Pontus, du känner ju Sam. Är han så där jävla ödmjuk? Alltså, han sågade sig ju själv helt otroligt i första halvlek. Jag fattar ingenting. Så jävla dåligt var det ju inte. Och är man en sån där typ av spelare, då spelar man ju med små marginaler, vilket gör ibland att man tappar en boll och så. Men det ingår ju typ. Men han var ju helt alltså, överkorsad, tyckte han ju själv. Alltså. Men är han verkligen så där ödmjuk?
Ja, men det är väl. Sen kan han vara åt andra hållet också när han lyckas. Men jag håller väl med samma att han var helt värdelös i första halvlek. Sen så steppar han ju upp. Alltså bollen studsade ju från honom egentligen i varenda touch i första halvlek. Och det har ju liksom inte varken han eller IFK Göteborg råd med. Men nej, han är otrolig Sam. Det är en truth teller. Och jag tycker att många där ute kan lära sig av honom sättet han för. Och man kan liksom, man behöver inte såga laget. Men man kan ju säga det alla ser, och det tycker jag folk är lite för dåliga på nu för tiden, men det är ju också för att man inte vill hamna längst upp på första sidan på Sportbladet, så då reserverar man sig lite oftare. Och, men jag gillar det Sam säger, och så steppar han upp i andra halvlek och liksom någonstans visar lite vad skåpet ska stå.
Men det händer ju saker när han får bollen där i andra halvlek och man fattar att det är genom honom man ska skapa något, när han också börjar kombinera med Heinz på kanten och 12 där. Det är ju då det händer på något sätt grejer.
Men det är det där som är så viktigt för Blåvitt och kommer vara även framåt. Liksom, att de måste sätta honom i spel. För då blir de andra runt omkring bättre också. Och det är ju det som är... Jag tycker att det var det som skilde sig lite igår när jag tittade på deras backlinje och mittfält versus IFK Göteborgs. Det är ju att de låter ju sina mittbackar sköta. De litar på att deras mittbackar kan passa bollen igenom en linje, vilket är typ två anfallare i Blåvitts fall då, när de försvarar sitt 4-4-2. Och i Blåvitts fall så går mittfältarna ner framför deras anfallare och litar inte riktigt på sin backlinje. Och så blir det att man inte kan trä in bollar sen. Och där måste, jag tycker man gjorde mycket bättre i andra halvlek, framförallt efter 60 minuter kanske. Och då får man det här trycket, visst. Belgarna går ner och ställer sig, men någonstans så måste du börja med de där bollarna och få in honom i spelet, för han är ju den överlägset skickligaste spelaren i det laget och han ska ha boll hela tiden. Sen att han gör som i första halvlek, de få bollar han får, tappar ut dem, det må vara hänt, men utan honom och utan hans genialitet där emellan linjerna så kommer inte Blåvitt att kunna lyfta ordentligt.
Alltså, jag hade ju Wanderson i liknande roll och det är klart att jag försökte göra allt för att få han rätt vänd i de mellan ytorna så mycket som möjligt då. Alla kunde säga att det var en fattig spelidé för de ska bara in till Wanderson. Ja, men man är ju korkad om man inte försöker få sin bästa spelare på bollen så mycket som möjligt. Jag tyckte att man märkte att de inte riktigt har lärt sig hur bra han är än så länge. För även om du tycker också Pontus att han tappar bollar och sånt, så kan jag säga att kvaliteten på bollarna in var ju komsi-komsa. Alltså halvstöds hårt, liksom, det är ju ingen liksom barbapappa som bara suger in allting. Utan man får ju tänka till lite. Och jag säger ju liksom att med Heinz på ena sidan och Torf, då kommer de ha någonting. Du har rätt där, Makoto. Och de, där kan man göra någonting. Högersidan däremot hade ju en otroligt tung dag, tycker jag, anfallsmässigt.
Det var spelade ju upp sig i sista 30 också, om jag håller med dig.
Ja, alltså, sen tycker jag det är lite konstigt att man ändå inte kastar in en Alium i en sån här match på kanske liksom den kanten, eller liksom att man inte vågar göra. Clemensen kör ju 90 minuter, han gör ju det han kan på något sätt, och Jallo gör ju det han kan också, men det händer ju inte jättemycket.
Men jag tycker då lite att det är märkligt med tanke på fysiken hos belgarna. De var ju överlägsna där, att man drar de här inläggen hela tiden. Och det kan man ju göra, man kan ju piska inlägg. Men med tanke på då hur skickliga de är på att positionera sig och sådär, så behöver man ju ha mycket mer löp. Man behöver komma in med spelare framförallt. Och Bergmark Wiberg gör ett hästjobb, men han behöver ju ha lite folk runt omkring sig. Det är väl egentligen ett inlägg som blir direkt farligt. Det är när Sam löper in framför Burgess. Han är tvungen att röra på sig, missa bollen, och så är Heinz nära och fläka sig in. Det är enda gången, men du behöver ha de löpen hela tiden. Och helst ska de inte komma från Sam. För Sam vill man ju ha lite utanför, ifall det är så att de bara får ut på sig att han får skjuta eller börja trixa och fixa utanför straffområdet där han är som allra bäst. Så att där har de lite att jobba med, men det känns ändå som att de är på rätt väg. Nu förlorar man visserligen den här matchen, men det är en helt annan energi. Hade den här matchen spelats för 2 veckor sedan, så hade man förlorat den med 0-4, 0-5 kanske, och vikt ner sig totalt. Nu finns det i alla fall en tro och en energi i laget, och trots att man förlorar så tror jag att den här matchen också inbringar lite självförtroende som det har varit väldigt snålt om under säsongen.
Speciellt som andra halvlek såg ut, för att det är där man tar med sig. Och sen, även om Björklund säger att det är klart att de gick ner och spelade av på resultatet, så är det ändå så att man kunde ha tryck under långa stunder och man kunde spela ner. Och jag tycker att IFK Göteborg ser mycket mer stabila ut åt båda hållerna, så att säga. Och att publiken stannade kvar och typ inte hylla är ju fel. Men de applåderade i alla fall och visade liksom att kör ni så här, då kan vi leva med att det blir en förlust. Men om ni liksom orkeslösa inte gör ett skit, då kommer ni få höra det. Liksom. Så att, jag tror också att det sänder en signal på att det är något nytt i Göteborg håller på med nu. Och det kommer ta lite tid, men det kommer bli jävligt bra till slut.
Ja, men du sätter fingret på någonting där, liksom, jag tycker är svinviktigt. För den här insatsen, visst, man förlorar. Men man blir inte utbuad, för man kör. Man kör hela matchen och så möter man ett lite bättre motstånd. Nu lever ju den här matchen, så det finns ju liksom ingen anledning att tro att vi ska åka ut för det. Men jag gillar ju det här med att det du säger, att publiken står kvar. Det gör de för att du har gett allt. Och det, jag säger inte att det är det minsta man kan begära, men i år är det ju nästan så, med tanke på vad det har varit för typ av prestationer och insatser vi har fått se från IFK Göteborg.
Alltså, jag tankade i Alingsås igår och det kom 2 olika bilar med supportrar från Blåvitt där, och så man är ju alltid lite halv orolig, men de var snälla båda bilarna, och då var de liksom lite blandat. Någon sa att men det var väl en okej match typ, och någon var så här, fan vi måste bli bättre och så här. Men där vi i alla fall samlades kring den här bensinpumpen var att de är på rätt spår, de spelar djupled, de löper, de vill se det här, att det händer saker och att spelare har blivit bättre av det. Så att de var också försiktigt positiva, och när jag sa att jag tror fan att det kan gå till förlängning, då sked de ju upp som fan och tror det där. Så här, ja. Kalmar då, vi hörs grabbar, sa jag då, för det är helt annat direkt.
Du ger dem större chans borta mot Gent än mot Kalmar till helgen alltså.
Jag säger inte större, men jag säger att det här är ett Kalmar som mår väldigt bra.
Där.
Som Pontus sa också, som spelade väldigt bra match mot Häcken. Det är enda poängen de har tagit på bortaplan på hela säsongen. Den är helt sjuk alltså. Oh. Men de mår ju såklart väldigt bra. Och här blir det då mitt emellan match på Europa. Och det kommer kanske bli 4-5 byten och sådär typ. Jag säger absolut inte att det är självklart att Kalmar ska vinna den eller så. Men de sista 5 åren har Kalmar vunnit 3 gånger där borta. Som de har mötts, för de har ju varit ur också. Men att jag sett den är klurig. Den är lurig för att Kalmar är bra och för att Blåvitt är mitt emellan.
Jag tror ju de kommer få, alltså, håller helt med om Kalmar-analysen, men jag tror de kommer få mer problem borta mot det här skänt än vad man kanske tänker. För det kommer
vara ett... jag är lite orolig för det också när de har sitt hemmastöd i ryggen. De har erfarenhet från Europa. De kommer nog komma ut där och försöka avgöra det där rätt så snabbt. Och då gäller det att Blåvitt stå upp. Och den fysiska kampen kommer vi inte att vinna. Jag gillar att de tog den igår, grabbarna. Men den kommer de inte att vinna med tanke på hur mycket större och starkare belgarna är. Det som Blåvitt behöver komma till här nu. Och jag säger att vi är på rätt väg. Men om man liksom ska ta det här framåt nu då och få med sig den här energin. Det är att igår dunkade vi lite långt som funkade mot estländarna. Nere i kanalerna på ABV och sådär. Det funkade inte riktigt mot belgarna när han hotar att man vågar spela in bollen då. Att man börjar liksom, ja, nu faller de av med backlinjen, in med den på Sam, på Heinz, på inmittfält. Att man liksom kommer till det spelet när ABV gör det otroliga jobbet som han gör. För att slå bollen där ner hela tiden, det var rätt så tacksamt för Schent och Burgess och gubbarna där bak. Så att dra med dem ner och våga, och det, där ställer jag höga krav på Noah Tolf som har den foten, trä in bollarna på innermittfältet, på de offensiva mittfältarna, så kommer det här att bli, ja, men rätt så mycket bättre rätt så snabbt om man hittar den variationen.
Mm. 0-1 i alla fall blev det på Gamla Ullevi. Det var ju väldigt dramatiskt efter matchen, ska det också sägas, för precis, jag vet inte om ni båda hade hunnit avlägsna er från faciliteterna när brandlarmet gick.
Och... Jo, men det var ju Pontus som stod och smygrökte ju under, under brandlarmet. Så att de har skylt på duscharna, men vi som vet, vi vet.
Nej, men det var otroliga scener i alla fall när då alla måste ut. Och det blir någon sorts spontan mixad zon som sker liksom utanför arenan. Roxon dyker upp i handduk och Clemensen går vi rakt från duschen också. Det var helt bizarrt och ingen förstod varför. Och, ja.
Apropå brandlarm och duschar, så hade vi i Ryssland, och jag ska inte nämna några namn, men då stod ju folk och rökte i duschen. De brandlarmen funkade inte på vår hemmaarena, för det visste de om att det skulle hända. Och så hängde det alltid Weissbier i påsar kring duschmönstret. Fint som fan, det är goda tider.
Var bättre förr.
Ja, så var det. Sen att brandlarmet går på den här jävla skitarenan, och det har väl att göra med att det är ett fuskbygge i grunden och att man inte kan duscha varmt. Och det är klart, det har väl dykt ner lite svenska kronor i kommunpamparnas fickor där, som gör att det här löser ut när folk duschar för varmt, kan jag tänka mig.
Jag såg ju för sig, nu när jag tänker efter och minns tillbaka, jag hade inte varit ett bra vittne till ifall det hade hänt någonting, hör jag ju nu själv när man bara kommer på saker i efterhand. Men att det var någon från Skänt som försökte leta efter en tändare inför matchen och bad om det. Och sen så fick han försöka låna den och säga nej, vi behöver den hela matchen. Jag vet inte vem det var som behövde en tändare hela matchen och vart den stod och rökte, men det kan ju också vara... Jag kände inte vara så varma duschar ändå borta i det belgiska omklädningsrummet.
Det kan ju också bara vara så enkelt att någon har eldrat lite på skosnörerna för att de har gått upp, I don't know.
Aha, man gör så, ja.
Ja, det finns mycket du använder det där till. Nu ska jag sticka hål på blånaglar och så vidare. Tändare behöver man i ett omklädningsrum. Sen röks det i vissa omklädningsrum, och i vissa så används det bara till att... Ja, men få ihop det på skosnören till exempel.
Men Borsa lovade ju Baxter att han skulle sluta röka. Och så här, men sen såg de ju sådana här toalettdörrar där det inte går hela vägen upp. Det bara röker i halvtid. och sen till slut så slutade han röka i alla fall. Och så han, kolla, jag slutar röka. Jag är ju inte mor i alla fall, sa han då. Så vill han fortsätta röka. Men sen började morna dimpa in i alla fall till slut.
Otroligt. Ska vi ta oss till Rakov? Det kan vi göra. Inte för att det finns så mycket att berätta om det som hände mellan Rakov, Czestochowa från Polen och Hammarby som var på besök där. 0-0. Sett lite olika analyser av det här. Vissa menar ju på att ja, varför lyckas inte göra mål på det här gänget liksom. Andra konstaterar att det här är en klockren första möte i ett dubbelmöte i Europa. Att få med sig 0-0 från Polen och sen då kunna försöka säkra det här avancemanget på hemmaplan nästa vecka. Vart landar ni i analysen?
Ja, i den andra analysen. Mm. Perfekt genomförd bortamatch. Släpper inte till särskilt mycket. Det osar Kisse vid några tillfällen. Och då står Bannerhan på huvudet när han behöver göra det. Nej, jag tycker det är ett perfekt resultat att få med sig hem till Tre Arena heter han, va?
Det gör den
ju. Och konstgräset. Ja, och konstgräset. Och konstgräset där, för där vet man att man är otroligt starka och en jättefördel. Så jag är liksom ingenting att anmärka på. Jag kollar statistiken här lite. Man vinner bollinnehavet bland annat, något som Hammarby alltid strävar efter. Så att nej, en perfekt genomförd bortamatch på alla sätt och vis. Och det här resultatet är klockrent för dem. Och de bör och ska städa av det här på hemmaplan sen nästa vecka.
Instämmer du, Alex?
Ja, det jag blir lite glad över det är att han körde en fembackslinje helt plötsligt. Att man liksom anpassar efter förutsättningarna istället för att man är sådär, så här ska Hammarby spela. Och så gör man det oavsett vilka det är mot, oavsett vad det är. Och jag tror att han lärde sig mycket mot Anderlecht på just det sättet. Att det handlar om att göra bra resultat. Det är två halvlekar, alltså två matcher egentligen då. Där det handlar om att skaffa sig så bra förutsättningar som möjligt inför hemmamatchen. För Hammarby på sin arena är något helt annat än på gräs på bortaplan, och jag blir glad över att man kan släppa en prestige och verkligen spela för hela den här omgången, hela den här vad ska man säga, dubbelmötet. Och det är väl jättesmart att gå ner på fembackslinjen i det här läget och stänga ner det där. Det var väl någon hörna som Bannerhan gjorde en jättebra räddning på. I övrigt så kändes det ganska så lugnt ju. Sen kan det ju alltid vara Hammarbyare som tycker att det här är inte Bajen, det ska klackas och det ska liksom bara svänga om Bajen och så här. Men ska man ta nästa steg så måste man ha mer spelsätt än bara ett. Och det gjorde mig glad faktiskt.
Abraham och Majed inledde på bänken, kom in. Ska vi se det som någon form av liksom rotation, vila, det är snarare än något annat?
Jag tror snarare det var taktiskt, va? Det som Alec är inne på, att man valde någonting annat i den här matchen för att få med sig ett bra resultat, vilket man fick. Så då får vissa spelare stå åt sidan, och med tanke på, jag tycker att de har en bred trupp, det tycker ju inte Kjaraxén, han ska ju in fem besara till. Så tycker jag att man gör helt rätt. Och så får de spelarna spela i allsvenskan här. Nu har man ju liksom, vilka är det man möter, Häcken här på söndag, så att kommer de komma in hungriga, och det gäller ju bara då som tränare att ta dem åt sidan, prata lite med dem, förklara läget. Vi kommer behöva spela så här idag, då passar inte ni riktigt in, men mot Häcken, då ska ni in och köra.
Werner Hahn nämnde vi här precis, jag vet inte om man ska kalla det blåsväder, men det var väl gammal för att reagera på vad han, hur han uttalade sig inför det här matchen när han pratade om kritik på sociala medier och annat och konstaterade att det tar han inte in, sånt som sägs överallt. Och det har varit ju vissa som menar på att det var liksom inte hade örat mot rälsen eller liksom, och så vidare. Jag vet inte hur ni ser på liksom hans svanshållning i den frågan, eller om ni har sett citaten.
Jag kan ju förstå vad det är han menar liksom. Alltså, folk tar sig friheter som de kanske inte riktigt ska ta och säger saker som inte är direkt konstruktiva, utan använder andra typer av ord än det man kanske ska göra. Sen, lite så här är också, lägg ner sociala medier då om du tycker att det är jobbigt och du behöver gå ut och försvara dig. Och om inte, så får man ju också ha med sig att, jag var inne på det i sändningen igår i Blåvitt-matchen, att det allsvenska intresset kring de allsvenska laget är enormt. Vi fyller i princip varenda arena. Vi behöver ha större arenor. Med det så växer den mediala, alltså uppvaktningen. Med det så växer givetvis också pressen på spelarna. Men det de aldrig säger, det är ju också att deras plånböcker växer. Och det här ingår ju i någonstans i att vara fotbollsproffs. Det är en extrem press. Folk kommer inte alltid att bete sig på det sättet man hoppas. Sen kan man givetvis fördöma det när det kommer dummare grejer än vad man kanske ska kasta ut sig som supporter och sådär, och när man tar sig friheter som man kanske egentligen inte ska ha. Men jag tycker sällan liksom synd om spelare och ledare i det här, och jag tyckte aldrig synd om mig själv heller, utan man, det här är en del av spelet. När det går bra och man presterar bra, då slickar man gärna i sig det. Men då får man också någonstans stå i det när det går lite mindre bra. Jag hade ju själv det tufft när jag kom tillbaka. Liksom. Och man får liksom bara äga det då. Och brösta det och tänka att det här, jag kan inte bara tycka att det är high life när det går bra. Utan ibland går det lite sämre, och då får man stå i det också och hantera det. Och kan man inte det, då får man ta bort sina sociala medier helt enkelt och inte hänga där. Sen finns det ju såklart, som jag var inne på här i början, det finns ju en problematik när folk går över gränser, och det kommer det alltid att göra, och de ska givetvis inte passeras de gränserna. Men de kommer att göra det, och då får man helt enkelt titta åt andra hållet eller ta bort sina sociala medier om man tycker att det är så jobbigt.
Två saker där då. Det är ju att när vi säger saker i sändningar och sånt, så är det alltid kul att det är folk som säger att jag bryr mig inte vad de säger och sådär. Och sen så håller de ändå på att försvara saker man har sagt lite längre bort, som att jag läser aldrig, typ, jag bryr mig inte, typ. Och det var någon landskamp här för 100 år sedan när jag sa att jag och Olof Lund kunde kontra snabbare än Toivonen och Berg. Och Ola Toivonen fattade ju att jag drev fullständigt med det. Medan Marcus Berg hade lite jobbigare då och pratade sen i 24 minuter med Olof Lund i VM i Ryssland. Och sa direkt efter 24 minuter, men jag bryr mig inte. Vilket är ju det roligaste jag har hört någonsin, typ så. Men sen Twitter, eller vad fan det heter. Jag har ju inga sociala medier för av den här anledningen, men också så. Det är ju Ricky Gervais som är min favoritkomiker. Han berättar ju liksom just om hur det funkar på Twitter. Det är ju att du säger att du går in på någon matbutik och så finns en sån här anslagstavla. Och så kollar du, så står det trummis sökes till nytt band. Och så är det telefonnumren, så rycker man den och så går man in och handlar, så går man hem. Och så ringer man det här numret, så skriker man, jag tänker fan inte bli trummis i ert jävla band. Ungefär så, skit i det där, gå bara förbi då liksom. De klarar inte, de ska alltid skriva, det ska alltid tjafsas och allt det där liksom. Så att, det där är ju ett elände, och jag håller ju med dig Pontus. Varför ska du ha det där? Alltså, du kan ju lägga ut saker, men skit i att titta vad folk svarar och grejer. För att jag fattar att det är viktigt att du ska synas och att du ska få mycket pengar och du ska få hit och dit. Men det kommer ju alltid vara en dåre som skriver någonting, och det är han du tänker på. Så är det ju bara.
Mm. Man behöver lära sig att hantera det. Tyvärr kan man väl säga att man ska behöva lära sig att hantera det, men det är ju liksom lite så det funkar, och det är ju en större fråga kanske än bara för Werner Hahn, utan samhället i stort.
Ja, i Werner Hahns fall så var det mer också det här att det fanns någon form av formulering där, att jag vet inte om det var exakt vad ordagrant så, men att ja, de på sociala medier är inga riktiga fans, och de behöver inte dyka upp på arenan. Lite så.
Ja, men nej, det kan jag på ett sätt hålla med om, för de håller ju oftast på och twittrar under matchen. Då kan man ju också tänka, vad fan gör du där liksom?
Nej, men det är återigen tillbaka till det. Alltså, den mediala bevakningen ökar ju. Vi har ju liksom 10 poddar om de olika lagen, och det skrivs och det dras ut liksom headlines, och så läser man bara headlinen, så man liksom inte hört kontexten. För jag tycker också, visst, vi är ju skarpa i våra och fräna i våran kritik, men oftast så grundar det sig, eller nästan alltid, så finns det ju alltid en respekt för spelarna, för ledarna, och vi pratar ju oss varma om dem när de gör det bra, men det blir liksom inte alltid headlines på det. Det är väl inte det som säljer riktigt, och det är väl typ det som spelarna läser, tror jag. Ah, fan, nu har Wernbloom sagt att jag är sämst. Ja, ah, fast jag sa ju att du var helt fantastisk i övrigt, förutom i den här situationen. Alltså, är du med? Att man liksom inte... Ska man gå ut och börja veva emot det, då behöver man liksom ha hela kontexten också, kan jag tycka, i mångt och mycket.
Det som är i den här branschen, till skillnad mot mediebranschen som jag har hamnat i, är ju liksom att vi är ändå vana med att få kritik och skäll egentligen hela tiden. Men vi är också liksom uppvuxna med det. Så att om jag säger att Pontus gjorde en jävligt dålig sändning igår, då fattar han, okej, jag måste steppa upp, och så tänker inte han att han är skitdålig resten av sitt liv, typ så. Men skulle man säga det till en journalist, att helvete vad dåligt du skrev nu, då tror ju den att man hatar den, och det är allt möjligt, för journalister kan man inte kritisera, det är helt dåligt.
Ska du inte dra alla över en kam på den?
Jag ska göra det.
Bra, Ali, fortsätt!
Och det är där som jag tycker är skillnaden, att vi som har hållit på med elitidrott och sånt vet att man kan få en skopa en match, för att det var så, alltså det är inte hela världen, man kan ta det. Och det är väl det som är, de som inte riktigt klarar av det, de har inte riktigt på den här nivån att göra, om man ska vara ärlig, för att du kan inte vara så strykkänslig liksom, för att då kommer jag också, för, liksom, du kan ju tänka dig att ha Pontus bakom dig om jag går ut och grinar över att Makoto skrev i tidningen att jag var dålig. Vad tror du han kommer säga när vi möts veckan efter? Liksom? Du är så jävla dålig, alla tycker du är dålig, ditt lag, bla bla bla. Och så ska jag börja grina då, för att jag ger bort en sån sak. Så de måste steppa upp, det är så det är. Och då säger jag, tipset är att läs inte om du inte klarar av det. Ha inga grejer om du inte klarar av det. Klarar av det, fortsätt kör, det är inga problem med, men Det kommer alltid vara folk som tycker att du är dålig och folk som tycker att du är bra. Och det är bara att inse att det är så.
Jag köper allt förutom faktumet att alla journalister skulle vara, vad heter det,
så alla Makoto. Alla.
Precis, alla.
Det är det mest lättkränkta vi har här i samhället. Det är journalisterna som själva kastar mest skit.
Du vet Pontus, när jag var tränare, då skickade de ut, du vet, så här, mest överskattade spelare, mest och sen bara bästa journalisten. Det fanns inte så här mest överskattade journalisten. Det fanns inte där.
Det hade jag velat införa. Underbart.
Det hade man velat läsa också.
Ja, och då säger jag så här, om Makoto är sämst. Fast jag bryr mig inte. Då är man helt oduglig själv.
Det är kvarterspubben och sätter sig.
Det är i och för sig skillnad. Jag vill ju hellre höra Makoto är sämst fast jag bryr mig. För då blir det en intressant diskussion från där. Det är ju hellre där liksom.
Men det är kul att Makoto säger det typiska journalistiska. Alla är inte på ett speciellt sätt. Då vill jag att du tar fram någonting där alla är någonting.
Där alla är någonting.
Ge mig ett exempel där alla är på ett speciellt sätt.
Alltså alla, jag tror att det finns så otroligt många olika typer av journalister. Så jag vet inte om det finns någonting som alla specifikt är. Men
jo, alla är dåliga på att planera.
Ja, men alla journalister säger alltid så här. Ja, men alla är inte si, alla är inte så. Nej, men det finns inte någonting någonstans. Jag menar, det kan vara 5 hajar som simmar runt. Alla hajar äter inte upp människor. Det är bara att hoppa i. Alla äter inte upp det.
Alltså alla, det borde vara, om man tittar på arbetsbeskrivningen, borde alla ha någon form av liksom driv för att hitta en nyhet. Alltså att liksom vilja se det. Och det borde väl finnas hos alla. Men det tryckte inte jag säga att alla har. Så att det blir också svårt att säga.
Och där är det finns journalister som inte har
journalister också.
Det finns, såklart det finns. Det finns ganska många olika former av journalister. Just det jag menar är att det finns nog många som tycker också att det hade varit skönt med en skopa kritik och liksom ofiltrerad kritik ibland. Nu vill inte jag lyfta mig själv på något vis, men fortfarande bästa feedbacksamtalet jag någonsin haft var när jag var praktikant på DN en gång i tiden. Och så var det den tidigare sportjournalisten Nisse Palmgren som jag bad, men du kan väl läsa mina texter och säga vad du tycker liksom, om det är något. Så absolut. Då var det någon morgon jag kommer dit glad, liksom småkaxig. Som man var liksom i yngre dagar. Och så kommer Nisse bara slänger tidningen framför mig. Liksom bara, vad fan är det här? Vad har du skrivit? Och det var ett fantastiskt samtal. Det ger så mycket.
Du märker ändå Pontus vad lätt han har att ta kritik. Makoto. Han har knappt försvarat sig någonting.
Taggar utåt på 0,5 sekunder.
Ja, man är glad att man har lagt av och var tränare nu. För du kan ju tänka vilken överkorsad man skulle få nu nästa match. Oavsett vad det blev. För sena byten, för dåliga hörner. Om man bara med 5-0, de började med 10.
Så här, de får ju, det är ju som sagt, det är ju extremt nu liksom, med så mycket poddar och alla som tycker och tänker. Så jag förstår att det kan vara tröttsamt ibland såklart. Men då får man försöka som spelare, ledare med klubban att stänga av det där. Och så får man väl bara ta bort sina sociala medier om det nu är för jobbigt för dem. Och så får man sluta och läsa med de stora tidningshusen.
Ja. Några som jag inte vet hur mycket de sysslar med sociala medier och kollar sånt. Det är ju gänget borta i Hällevik, Mjällby. De har ju spelat Champions League-kval. Det var ju tisdag, så vi kan väl ta oss till det. Ledde mot Slovan Bratislava som kom gästande med Yaya Touré som tränare på Strandvallen. Bara en sån sak. Stort slovakisk presskår. Det var riktigt mycket journalister från Slovakien som hade tagit sig hela vägen till Hällevik. Det var ju häftigt i sig, tyckte jag, att folk liksom ställer upp kameror och mickar och sånt där. Det där lilla pressrummet där för presskonferens och allt. Men det vart ju Slovan som vann med 2-1. Lyckades vända den här matchen. Sen kontring som de får med sig ett mål på som lär innebära att Mjällby spelar Europa League playoff och inte Champions League playoff här framöver, för det blir nog svårt att vända det här i Bratislava, tror jag.
Ja, jag tror väl, om jag ska vara helt där, så var inte jag superimponerad av Bratislava. Nu saknar de ju lite folk framåt och sådär, men jag tycker snarare att det var lite besviken på Mjällby som man har varit hela året. Jag kände väl lite där under sommaren att fan, nu är de nog att känna igen. Men så är man tillbaka till rätt så håglösa och slarviga. Och så, den här matchen också tycker jag att man slarvar bort. För jag tycker mig se ett slovakiskt gäng som är helt okej med att förlora med 1-0 för att ta med sig till hemmaplan. Och så tappar man då, ja, men på rätt konstiga sätt. Som, ja, det är inte det Mjällby vi såg förra året, och det är väl kanske hårt att ha de förväntningarna på dem. Men jag tycker att de har varit svaga genomgående här på senare tid. Det hattas runt med spelare. Spelare har tagit väldiga kliv bakåt, många av dem. Ska sägas också, Straud så då pratar efter matchen att han ska flytta, att han inte går in i 50-50-dueller, och jag tycker att han, ja, men är hela allsvenskans bästa spelare. Men klart, har du huvudet någon annanstans så är det ju svårt att prestera också. Visst, han gör mål på straff och sådär, men är ju en skugga av sitt forna jag. Och det är inte konstigt med tanke på att de säkert bara skjutit på den här övergången från match till match. Så att, ja, det är mycket, mycket märkliga saker som händer där nere just nu. Och apropå mediebevakning så tycker jag väl kanske att vi är lite för snälla mot dem med tanke på hur de har presterat här under året och framförallt under senare tid, tycker jag.
Ja, om man tänker på hyllningskören som var förra året och att då Anders Torstensson fick på något sätt, men han är bara en mysgubbe, det är Axum som är den stora hjälten och han kan allting och sådär. Och det kan han ju. Men ledarskapet satte jag ett stort frågetecken kring redan från början. Fotbollsmässigt sa jag det 5, men ledarskap sa jag 3. Och jag vet inte ens om det är en 3 längre, om jag ska vara ärlig. Alltså, han har gjort någonting och gör någonting där borta, som du säger Pontus. Det gröder inte om spelarna. Det är liksom inte det här... De hade köttat ner den här spelaren innan kontringen på 2-1 förra året, för att man vet att det är viktigt att ta den här smällen, för att det går inte att släppa till den här kontringen och sådana saker. Det finns inte där, och jag tror liksom att han vill ju själv kallas för fotbollsdoktorn och bla bla bla. Det är ju så att om du och jag träffas varje dag, det enda jag pratar om är spelat rätt vänd, bakyta, hit och dit och fram. Alltså det saknas den här, vad ska man säga, glöden, och att det är kul att liksom finnas också. För att man 17 poäng i allsvenskan, det är alldeles, alldeles för dåligt. Och man kan hålla på och prata om matcher som de borde, de skulle, de kunde och sådär typ. Men det är också fakta att... Det jag ryckade till liksom första gången, det var när det var ett jävla jubel över 1-1 borta mot Elfsborg. För att han tyckte de hade mycket skador. Och han säger att det var större än att vinna SM-guld att ta poäng mot Elfsborg borta, som då inte hade vunnit på 4 matcher typ. Då, redan där känner jag så här, han håller på att tappa det helt. Alltså. Det blir för mycket. Liksom. Han skulle vara arg över att de bara gör 1-1 där borta. Det spelar ingen roll vilket lag de har och sådana saker. Så att jag ställer mig ruggigt frågande kring ledarskapet, och då blir också fotbollsmässiga lite lidande.
Men... alltså det Mjällby vi hade förra året, det är liksom det bästa laget. Ja, men som alltså det SM-guldet, det tog ju poängrekord liksom, så det innebär ju att det är det bästa laget vi någonsin har haft. Och så mycket har de inte tappat, men apropå det här du säger om ledarskap versus då fotbollskunnande, så skulle jag nog ändå ge ledarskapet 70% som gammal spelare, att det är så mycket viktigare än vad du faktiskt kan om fotboll. Och där någonstans så sätter jag också mina frågetecken kring det här, och att spelarna har tagit de här stegen tillbaka. Jag menar, man är ju liksom närmare en nedflyttningsstrid än vad man är och blanda sig om, ja, men Europaplatserna egentligen. Så att, ja, de behöver hitta ett sätt att komma ur det där, för att dagens Mjällby är inte alls det Mjällby som jag älskade förra året, där det var teknik, taktik, energi i varenda match egentligen. Sen, visst, man var inte lika imponerande på hösten, men där gjorde man ju bara jobbet, och det räckte gott och väl till att slå det här poängrekordet. Och ja, nej, det är dåliga saker som försiggår där nere. Jag är helt övertygad om att hade den här matchen spelat under deras run förra året, så hade de bara sköljt över de här slovakerna, som jag faktiskt tycker var rätt så beskedliga.
Har du med? Men det vi ska säga nu, när vi sa att hösten inte var så bra förra året, då tog de 41 poäng.
Mm, jag vet.
De hade 34 på våren. Alltså, det var bara att det såg annorlunda ut. Att de hade inte rökjär, men de hittade ett sätt att vinna. Stabilt försvarsspel, vann på en fast om det behövdes och sådana saker. Men det var inte det där lite skärmiga som vi såg först. Men det spelar ingen roll. Man ska hitta ett sätt att vinna. Någonting är fel. Det blir för Hasse Larsson att titta till det där. Vad händer? Jag skulle för hans skull, tror jag, kliva ner lite i omklädningsrum och sprida lite glädje och försöka få lite liv i dem igen. För att just nu så är det nästan som att de har gett upp den här säsongen. Det blir inget i Europa. den här matchen kommer vara viktig, åker man ut så liksom, då blir det bara en transportsträcka resten in, och det är livsfarligt om de börjar tänka så.
Alltså, för de är i bottenstrid. Alltså, så enkelt är det ju. Det är för lite poäng som skiljer för att man inte ska säga det. Och där har man ju tänkt på något sätt, okej, men de har Europaspelet, det har jag varit inne på också tidigare, att men där kanske de kan hitta den här energin och bygga någonting, och sen har de ju faktiskt sjukt nog ändå, får vi säga, de har en titel den här säsongen också.
Ja, och det kan man givetvis inte ta ifrån dem, och där var de ju otroligt imponerande. Det är ju därför också att man har liksom sett det under den här säsongen, hur bra de var i cupen, att de då presterar på den här måten därefter. Det är det jag tycker liksom, jag får liksom inte in det i min skalle hur det kan bli så, hur förfallet kan bli så totalt. Sen är det ju återigen, man tappade ju en av seriens absolut bästa spelare. Så jag ser om får till hans namn här nu, för det gjorde jag ju bort med på sist, men Herman Johansson. Så ja, det fick jag äta. Fan, det blir alltid Johan Hermansson av någon jävla eller här, ja, skitsamma. Men han var ju såklart jätteviktig. Han och Stroud på varsin kant där, ibland det värsta vi har sett. Såklart att han stack över till andra sidan pölen, det har ju satt sina spår där. Man har ju inte riktigt lyckats ersätta honom. Sen har du då en manne som jag tyckte var helt fantastisk förra året. Han vill bara gå och byta klubb, men så fort de läkarundersöker honom så vill de ju inte ha honom. Och istället då så sitter han på bänken till och från och lite sådär. Så att de behöver ordna upp det där. De behöver hitta ett sätt att komma tillbaka till det de kanske var under Svenska Cupen då. För att de ska bli det Mjällby man såg under förra året, det är ju typ omöjligt för alla lag. Det är ju Sirius som försöker här lite. Men att man i alla fall hittar tillbaka till det man var under Svenska Cupen. För där var man både dominant och såg ut som sig själva framförallt.
Ja, men det är ju verkligen också så här. Om en ny tränare, helt ny tränare, kommit in i ett lag som precis har vunnit SM-guld och gjort de här resultaten, då hade kritiken varit betydligt mycket liksom hårdare. För det är ju på tok för dåligt om man då ska liksom behandla Mjällby som en toppklubb som de själva ändå vill behandla det som en av liksom seriens bästa klubbar, som att det är hög kvalitet som de visade förra säsongen. Då måste man ju också på något sätt konstatera att det här är ju, alltså de är den stora besvikelsen den här säsongen på alla sätt och vis, oavsett vad du jämför med. Utifrån resultaten de gör, och nu också i ett läge där de faktiskt har, för att vara Champions League-kval, öppen gata mot ett eventuell ligafas, antagligen ramlar ner i Europa League Play och får Red Bull Salzburg och ryker ner i Conference istället. Det är sen ju är dåligt det, för svensk fotboll.
Ja, och sen är det här långt ifrån kört, tror jag, med tanke på att vi inte har regeln med bortamål längre. Man behöver åka ner och vinna där. Och jag återigen tillbaka till motståndet. Jag tycker inte att de såg så bra ut som man kanske vill göra gällande här hemma, i och med att de slog Mjällby. Jag tyckte snarare det var Mjällby som inte kom upp på den nivån som man höll under Svenska Cupen eller förra året, som man behöver hålla för att ta sig vidare i det här kvalet.
Ja, innan det ska spelas returer där så ska det dock spelas allsvensk fotboll. Vi har touchat på vissa av matcherna som ska spelas här i helgen redan. IFK Göteborg som ska hantera ett knepigt Kalmar. Bland annat Hammarby som ska möta Häcken. Vad ser ni mer fram emot?
Vet du vad en sjuk grej, Makoto, är?
Vad?
Om Häcken slår Hammarby, då går de om Hammarby. Och vi pratar knappt om Häcken.
Men det finns väl ingenting som tyder på det efter deras insats mot Kalmar hemma till exempel, där jag tycker att man är det sämre laget. Så jag tror att Häcken är på väg åt fel håll. Jag har svårt att tro att de ska ha någon chans mot Hammarby.
Det.
Däremot ska ju ÖIS
Kalles sista match, kommer du ihåg Pontus? Det var Kalles sista match när Hammarby hade 2-0 i halvtid. Det var helt överlägset. Man tänkte att det här kan bli 7-8-0. Mm. Och så vänder Häcken och vinner med 3-2 då. Liksom så att jag tror de har en härlig känsla där. Och det första jag tänker på när jag tänker på Hammarby-Häcken, det är ju när Hammarby inte kastar tillbaks bollen. Gilvan Hamad, de går till anfall och gör mål. Och det bara brinner till på varenda spelare där borta i Häcken. Och Anders Andersson som kommenterar matchen slänger hörlurarna, springer till Hammarby styrelse och skriker: fy fan vad dåligt, fy fan vad dåligt. Vad fan ska de göra? De sitter på läktaren, kan inte göra någonting. Men de ligger ju sen över tid på frispark till 3-2. Vilket gör ju att den här situationen pratar vi väldigt mycket mindre om, tack vare att de ändå vann till slut. Men det var ju ett helt horribelt mål som var till där då.
Ja, otroligt. Nej, men i övrigt ser jag fram emot Örgryte AIK. Med tanke på vad som hände på jordgubben där senast, och se hur AIK hanterar det.
Ser du hur jävla glad han är, Makoto? Alltså,
nej, absolut inte. Men det ska bara bli kul att liksom se. För vi har ju hyllat AIK efter sommaren framförallt då. Sen har de åkt på ett par skador kanske på deras formstarkaste spelare Kouame och Ayari. Och med tanke på den näsbrännan ändå som det var på jordgubben mot ÖIS, så ska det bli intressant att se om det här unga laget, håller jag på att säga, det är inte så ungt. De har rätt mycket rutiner då och tagit in framförallt. Kan studsa tillbaka och hitta tillbaka till det man var innan ÖIS-matchen.
Diogo Thomas går rakt in i elvan, va? Nu när Sotte är skadad också och så vidare. Så att vi får ju se hur den synken kommer funka. För Matiss stöt bryter ju bort sig mest liksom mot Örgryt i den matchen. Och det som är oroväckande för AIK är faktumet att det var så mycket snack inför dem. Att, ja, vi vet att de är farliga på omställningar. Vi vet att de är farliga på omställningar. Och så är de liksom helt ihåliga så fort Örgryt ställer om. Men nu borde de verkligen veta att Örgryt är farliga på omställningar. Och att Noah Kristoffersson behöver ses upp med. Men ja.
Jag ser inte hur det kan bli en annan matchbild eller ett annat sätt än som det var på Stråberg. För att AIK har ju sitt sätt att spela nu och har jobbat med det här sättet och kan inte göra på något annat sätt. De kan inte precis backa tillbaks och vara gamla AIK och sen ställa om på Örgryt och sådär. Utan de kommer ju spela och Örgryt kommer ju stå och skratta och kasta över bollen till dem varje gång. Och så här, fortsätt köra ni era passningar så åker vi åt andra hållet. Så att jag kan inte se ett annat resultat än att Örgryte vinner igen faktiskt. Även om det är svårt med back-to-back. Och att jag tycker att det är ruggigt orättvist för de som möts back-to-back. För att man, just för att det är så svårt. Så är det ju Västerås, Djurgården och Örgryte, AIK. Vilket jag tycker är antingen alla eller också ingen. Liksom. Men jag ser Örgryte som klara favoriter om jag ska vara helt ärlig.
Ser du Djurgården som klara favoriter borta mot VSK? De har ju 6-0 att gå på om man ska prata liksom returmötestermer.
Ja, skillnaden där är väl att jag tror att VSK kanske fattar att det är inte så bra att gå högt och låta Rinne stå och svepa in bollar hur som helst, utan att man kanske blir lite mer kompakta. Sen så tänker jag så här, Makoto, att om Djurgården gör 1-0 första kvarten, då kommer den här 6-0-matchen ha betydelse. För att då kommer det bli saker i huvudet på Västerås och sådär. Men skulle Västerås göra 1-0 eller att det är liksom 0-0 en bra bit in, då tror jag liksom snarare att det är till fördel för Västerås.
Vi kan väl slänga in det också att Djurgården har presenterat ett nyförvärv. Nu vet inte om han kommer vara spelklar redan till måndag, men Sander Finnjord Ringberg från norska tredje ligan. Hade ni koll på honom innan? För Hönnefoss.
Självklart. Vi är proffs, jag och Pontus. Jag lämnar över till Pontus. Du kan
berätta. Ja, och så stänger vi butiken för idag. Nej, det har jag faktiskt inte. Men däremot ska jag sätta mig in i det givetvis. Man får ju, som man brukar göra, det pågår ju en hel del jobb bakom kulisserna också. Då får man in på sitt kära Y-scout och om man börjar kika lite highlights, se vad det är för typ av spelare, och så kan man komma med en bättre analys i nästa vecka, tänker jag. Men det är väl ändå rätt så tydligt att deras, vad heter det, konsultfirman där har börjat arbeta lite och det tas in en lite annan typ av profil, lite mer datadrivet, och det kan säkert bli bra.
Såg du vad han sa, Pontus?
Alltså,
jag är jättechockad att Djurgården ville ha mig. Då förstår du ju själv alla de här KPI-erna och spindeln. De fattar
inte. Ja, men det behöver inte alltid bli dåligt heller. Jag tycker att jag själv sågar det ibland. Men det, jag gillar ju ändå att man har... Att man, om man gör någonting, om man tar in den här typen av filmer, att man ändå låter dem göra sitt jobb. Alltså, förstår du vad jag menar? Annars är det ju meningslöst. Du låter dem köra och gör dem lite tillräckligt bra, får man skicka det liksom. Och så har man testat det, men om man tar in dem, ger dem chansen och får göra det de ska. Och så får vi liksom utvärdera efteråt hur det har blivit.
Jag menar inte att det är fel. Jag menar bara på att spela i Hönefoss och sen åka, bara parkera bilen på Djurgårdens träningsanläggning. Om han ställer sig en halv meter för brett i sidan kommer du liksom börja med att han får en utskällning, att han måste parkera tajtare så alla får plats. Bara där kommer han bli helt, vad händer nu? Mer folk på träningen än han är van att spela med. Och så ska han kliva ut där på tre arena. Första mottagningen så ser det till inkast och det är bara åk hem din jävel typ så. Ja, då kan han sitta där med sina spindelnät. Jag vill bara säga det.
Alltså det är ju verkligen, vad heter de, Jamestown där. Det är ju tydligt att de vågar i alla fall. Det är alltså en 26-åring från norska tredje ligan som får ett 5,5-årskontrakt. det är inte kort avtal de kör med honom, utan det här är killen vi ska satsa på. Det är inte någon så här återförsäljningsvärde, han är nu redan 26. Så att det ska bli otroligt intressant att se hur bra han är. Och det blir en liksom nyckelvärvning på något sätt ändå för det här nya Djurgårdens strategi på något sätt. För att om han är en succé, då kommer ju alla köpa den väg som Djurgården har valt. Om han blir en katastrof, ja, då kommer det börja knorras direkt mer eller mindre, när man ändå gör en så här pass tydlig datavärvning som det ändå är.
Och sen, om bara för snabbt få säga någonting om Djurgården i övrigt och den här 6-0-matchen. Alltså Heglands passning till Findell, som är nära att fippla bort den. Men sen gör han jättebra när han låter...
Fallenius.
Ja, just det, förlåt. Exakt.
Jag brukar själv säga fel, det var därför jag...
Fallenius som är nära att schabbla bort den chansen. Sen gör han det jättebra när han låter löpet komma på utsidan, klipper till i stolpen. Alltså den passningen... Han är någonting annat än gode Bo, det måste jag säga. Jag tycker att titta på Djurgården och titta på han. Sen är det gött, tycker jag också, kan jag tycka att Lien får lite retroaktiv utdelning, som jobbar och sliter i många matcher, till exempel mot Degerfors borta, när han bara springer och springer och springer och får ingenting att arbeta med, att han får liksom, ja, men lite utdelning här i den här matchen. Så att de är på en god väg också, Djurgården, och gör ju lite nyförvärv och kan nog spetsa till det ännu mer, kan man nog blanda sig i, ja, men i alla fall kampen om andra plats, för jag tror ju redan att Sirius har vunnit.
Blir onekligen spännande att se om hur Djurgården levererar framöver, för jag håller med om att de ser väldigt spännande ut här inför hösten. Men ska vi ta helg och börja ladda för allsvensk tillställning? Jag ska väl checka ut här från hotellet om ett tag. Vi får se om det går lika bra som när jag checkade in. Det var helt otroliga scener, kan jag säga.
Berätta.
Men först, jag står där och ska checka in. Och sen så får jag frågan så här. Och jag säger, ja, jag vill checka in, och säger namn. Så här. Ja, har du ett pass? På svenska för liksom, så här. Har du ett pass? Pass? Nej, jag har körkortet, hör jag. Så här, bara. Jaha, vänta, du är från Sverige? Bara. Ja. Och sen kommer det en väldigt liksom ett läge där jag inser att jag har ju missat en möjlighet. För då efter att kan jag få din mailadress, så är det liksom mitt namn @aftonbladet.se. Är du här från Aftonbladet? Ja. Ska du skriva om oss? Jag bara, nej. Jag hade tänkt att gå på fotboll.
Det var ju slarvig alltså.
Jag insåg efter att där hade man ju en möjlighet på alla sätt och vis att få gratis middag och allting.
Men just det här med att checka in på hotell. Jag har liksom aldrig riktigt, det är 2026.
Du behöver inte visa någonting. De vet vad
nej, men vad är det som alltid tar sån tid? Jag har betalat. Jag vill ha min rumsnyckel. Jag vill inte chitchatta. Jag vill gå upp på mitt rum så jag betalar. Hur kan det ta en kvart? Hur kan det ta en kvart?
En kvart brukar det ju inte ta.
Det brukar alltid, utan ska det ju ta för fan 40 minuter där när de ska hålla på. Och de har ändå skickat in alla dokument och allting innan och reggat. Så jag fattar inte vad det är som tar sån jävla tid.
Ja, någon hotellreceptionist får höra av sig till Pontus Wernbloom här och förklara varför det tar tid att checka in, känner jag.
Pontus checkar ju aldrig in i Göteborg. Om du och jag skulle fråga han vilket hotell ska man bo på i Göteborg, då har ju han ingen aning. Då sätter ju han Scandic Mundal eller bra, säger han då typ. Så man har ju ingen koll på någonting. Men jag bor alltid på Clarion Post. Topp människor som jobbar där och alltid jättetrevliga. Så att du slipper de där grejerna, Makoto, om du drar dit. Jag är inte sponsrad.
Där tar det faktiskt otroligt kort tid att checka in också, från att ha varit där själv många gånger. Så att där har jag inte behövt visa pass. Det är lätt att göra en miss. Det är ingenting som, det är vad det är, så att säga.
Livrädd får vi inte få komma tillbaka här nu, att han ska få bo ut i Mölndal nästa gång.
Det är väl inget fel på Mölndal?
Absolut inte, jättefint i Mölndal. Där får du bo nästa gång.
Det är halvvägs till där Pontus bor.
Nej, bums.
Fint.
Ja, vi får bara finare och finare utåt, vet du. Så det är ju... Han heter ju inte Pontus Wernbloom där ute. Han heter Pontus af Wernbloom.
Ja, de behandlar mig lite som en spetälsk när jag kom hit första gången. Jag dunkade in med en 50 centiliter sån här energidryck och en skimpaj. bara bjällran runt halsen kvar. Så. Men jag har, ja, vi har rökt fredspipa med folket här ute sedan dess, så att det är lugnt. De har tagit mig till dem på ett bra sätt, tycker jag.
De har aldrig sålt så mycket larm som de hade gjort.
Jag vill gärna fortsätta prata om Pontus Wernbloms förflutna. Vi måste släppa Axén till barberar nu också.
Ja, tackar, tackar.
Och koll på tiden åt dem, så någon har det i alla fall.
Ja, det är bra.
Med det sagt, stort tack för visat intresse, kära lyssnare, så hörs vi nästa vecka.
Tjena.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.